precis om gjorde det här med papper. Vad är det för något egentligen? Han är ungdomsavårdare till vardags i alla fall. Ja. Vi pratar lite och så fixar han det här. Ta ner ljudet lite. Nu är det den sista programpunkten som är i den här salen. Och jag fattar inte vad ni har dragit ihop för något program. Det är så gripande alltihopa tycker jag. Det som är hoppfullt dessutom i det här vill jag bara säga är att Peter här, han har blivit, jag har lyssnat på dig ett par gånger och jag tycker du är liksom, ja, du har aldrig släppt dig. Du är väldigt rädd för det, men jag också. Ja. Men faktum är att om man är orolig för att det finns broar som inte går att överbrygga från det ena till det andra, så kan jag säga att det gör det. Där nere i publiken sitter min pappa, som kom som överlevare från Auschwitz bland annat. Och Peter då, som kom från andra sidan, och han har varit på samma scen ett par gånger och pratat och visat. Så det går. Allt går. Uppenbarligen. Det är rätt gött tycker jag.
Absolut. Mm.
Peter Sundin, välkommen hit.
Tack så jättemycket. Jag börjar med att tacka de här killarna faktiskt att jag har fått komma hit idag och fått vara med om det här. Det här är faktiskt skitnäckligt tycker jag. Så det är riktigt bra gjort. Och jag hoppas någon mer gång att vi får göra någonting tillsammans.
Mm. Men då är det ju hårdrock som gäller och det...
Ja, jag fick faktiskt en förfrågan förut ifrån NVT som frågade mig min relation till hårdrock. Vilket är ganska långt inom hårdrock överhuvudtaget faktiskt. Jag lyssnar på Harry Brandelius istället. Och de här rekorderna från NVT visste inte ens vilket Harry Brandelius var. Så jag är gammalmodig kanske, men ja.
Nej, det var riktigt
det. Ja, kan det vara så?
Hör du Peter, det här, vi börjar och prata lite från ja, din barndom uppåt egentligen. Och så förstå bakgrunden så tycker jag vi behöver prata lite om din familj och var du kommer ifrån och sådär. Din morfar till exempel,
ja.
Han var en sån här furugårdare.
Ja, det var han. Jag själv träffade aldrig min morfar, men min äldste bror gjorde det.
Du berättar vad Furugården är, för det är inte alla som vet, tror jag. Det är
inte alla som har en aning om vilken Birger Furugård var. Det var i det här området som Sveriges största nationalsocialistiska parti bildas av just Birger Furugård. Jag vet ju när, född och uppväxt i Årjäng, men skickade väldigt tidigt till just dig. Och här verkar vi fram till han dog 61. In i döden är en övertygad nationalsocialist också.
Och det var din morfar?
Morfar.
Hängiven. Sen så har du också dessutom din farfars syskon.
Mm.
Som
tillhör den andra sidan av naziströrelsen i Sverige. Och då Sven-Olof Lindholm i rörelsen.
Men när jag frågade om självaste farfar, då var det ett väldigt roligt svar. Vad står det här? Jo, du sa så här. Han är en gammal hederlig sosse. Så han var alltså inte övertygad nazist.
Nej, absolut inte.
Nej. Så det var ju väldigt
bra. Ja, absolut. Finns någon ljusgrym.
Ja. Sen har du din mamma,
mm,
som vi pratade lite om. Du säger att, ja, rasist, ja, i alla fall.
Mm. Det var en del rasistiska tillmälen som var en del av uppväxten. Mm. Det var det.
Mm. Bland annat till exempel att
ja, det var väl alltid från att invandrare kom och hit och tog jobben från henne, så att de tog jobb varje dag till exempel, till att de gånger jag jobbat var det för att finansiera invandringen också.
Mm. Precis. Och så dina syskon har ju inte så förvånande naturligtvis också hamnat i samma bana.
Ja, det gjorde vi runt omkring, var väl nästan allihop.
Mm.
Sen var det ju, vissa var ju mer aktiva än andra också.
Mm. Men alla hade ungefär samma?
Ungefär samma, inte riktigt alla. Det var någon som gjorde revolt egentligen. Gick emot det.
Mm. I utan syskon eller? Ja,
en av mina äldre bröder. Och klädde ju mot mig bröder istället. Liksom, och lyssnade på hiphop faktiskt.
Okay.
Det fanns lite kontrast om man säger
så. Ja, okej. Okay. Sen så hade du ju inte en så närvarande fader, utan det blev din äldsta broder som är 9 år äldre än dig.
9 år äldre, ja. Som fick axlar i ansvaret.
Och han var?
Han var ju medlem i Nordiska rikspartiet. Öppet nazistisk organisation som verkade från 56 till 2009. Så att...
Och då är det så att jag frågade dig innan det var första gången som du kommer ihåg det här.
Det var när jag gick i etta faktiskt, 7-årsåldern, som jag hade en kille i klassen, förut en hel del skola som var invandrare som jag ryckte ner det. Ganska bra kompisar så där, och jag tyckte väl inte brorsan om. Så att brorsan uppmanade mig att se vad den här killen, för han berättade att invandrare är ganska dum egentligen. Och det fann ju inte jag hos den här killen överhuvudtaget, utan det tog rätt bra upp. Men han sa att jag skulle sitta riktigt långt och kunna se det här. Så att när jag skulle leta efter det här, fick jag se att den här killen var invandrare och två andra killar som då var svensk, redan annan kille i klassen. Men att de här svenska killarna gjorde det på uthus efter och tittade efter så det överhuvudtaget. Och då var den här invandrarkillen gjorde det någon dum. Då berättade jag för brorsan sen kom hem. Och då fick ju han bekräftat det han liksom trodde på och ansåg det. Det var så skedde i samhället så här. Så det här spelade ju på allting egentligen. Det är väl starten egentligen, vad jag kommer ihåg från början. Det är ju vid den här tidpunkten också, jag kom först till bitmark, musik av brorsan också. Så.
Du fick ett brandband som vi sa på vårt tid.
Ja, eller hur? Jag var på en gymnasieskola för jag läste det inga elever, mest på ett brandband var.
Det var en kassettband med inspelad
musik.
Precis. Och, men du gillade den musiken, eller hur? Du tyckte den var
jättehård? Ja, den ryckte sig med av omgående faktiskt. Den var ju jättehårt. Sen hörde jag absolut inte någon sjöng eller heller. Den var inspelad i något garage någonstans. Så att ljudkvaliteten var väldigt jättebra, men ja, musiken i sig liksom, den är jäkla fart och sådär. Folk reagerar när de gör det, så att det...
Men sen började du högstadiet. Och hur gick det?
Det kom i kontakt med andra personer som drog sig åt de här åsikterna. Sen hade äldre syskon som var kompisar med min äldste bror. Så att det fick man faktiskt väldigt sammansvetsat gäng där faktiskt. Tog avstånd och folk tog avstånd från oss också. Det märkte ganska tidigt att det fanns en kille som hade en helt annan agenda på vad man hade.
Var ni bråkiga och stökiga eller?
Inte i början så, utan det var väl mer attribut i så fall. Liksom vi ville markera faktiskt. Sen i sin tur att det här kom det. Både det avståndstagande från skolan, men även våra avståndstagande från skolan. Vi gick liksom, vi drog sig sen liksom så.
Så man säger i 7:an då, så där hittade du tillhörigheten med de här andra?
Ja, det gjorde jag.
Och sen är det en händelse som du pratar ofta om som jag tror var väldigt stark för dig och som du har betytt mycket.
Ja, det sker ju 8:an när skolan har märkt att de här värderingarna, ja, att det skadar folk och det blir klistermärken när det gäller skolan bland annat och skriks i korridoren och ja,
nu får du säga att det blir klistermärken, det är alltså ni som sätter
upp klistermärken. Ja, absolut. Ifrån diverse organisationer som vi får från våra äldre syskon så här. Så att skolan vill väl göra något handlingskraftigt emot det här och varje då teman kring förintelsen. Så att den här temadagen, det var Flora, både forskaren som kommer till vår skola och ska föreläsa om sitt liv. Det har vi fått reda på dagar innan att det ska ske och frågor då våra äldre syskon, vem den här Flora är och vad det här är för någonting. Och de berättade, det första gången vi kom i kontakt med förintelsenekelsen, och de berättade att Flora är den största lögnen sedan Anne Franks dagbok. Så att vi är ganska förberedda på att, och de berättade för oss att det här sker ju på grund av att ni har de här åsikterna också. Så att när den här dagen kommer och att Flora ska ha den här föreläsningen så är vi på väg ut på torget där den här skolan går. Ungefär ut som är nästan faktiskt och läraren stoppar oss som har med det här kompisgänget som är här och blir med oss ut på torget.
Torget är inomhus?
Det är inomhus, ja. Det är ett stort område. Liksom, så de placerar oss också. Vi är på väg att sätta oss längst bak och känna att det är väl inte vi som känner vi att det är inte till oss överhuvudtaget. Så att, men två lärare då väljer att placera oss längst fram istället. Det får ni sätta er. Och det gör vi. Vi vill inte protestera något vidare utan vi sätter oss längst fram. Ungefär som de är stora är faktiskt när man ser dem. Och då sitter där och skrattar och pekar och klorar och håller på väg upp på scen och så här. Det är ingen lärare som sitter med oss överhuvudtaget heller utan de går längre bak. Sen när det här ställer igång så vänder vi oss om och tittar liksom hur det ser ut övrigt med alla andra elever som finns. Då är det ett mellanrum mellan våra stolar och de övriga.
De har så stängt av
den? Ja, de har liksom låt bli en rad så att det blir liksom några rader efteråt så får de andra sitta. Ganska omgående då känner vi att det är ett avståndstagande från skolan och att den här föreläsningen enbart sker på grund av att vi har de här åsikterna. Ingen av oss var ju övertygade nationalsocialister heller med den här tillbunden. Vi kallas väl inte heller för det. Vi var ju då vi ansåg som patrioter snarare. Så att när vi har lyssnat färdigt på Flora, den här timmen, en av de här timmen som var, så kommer vi hem och vi väljer då faktiskt i utgångspunkt ifrån den här föreläsningen att då får vi välja upp till det som skolan har sett som epitet på oss, att vi då är nationalsocialister. Det här skulle ha skett i vilket fall som helst, men det hade nog inte skett så fort som det här gjorde. Så att vi ansöker om medlemskap i en organisation som heter Nationell Ungdom, numera är det Svenska motståndsrörelsen. Vi berättar varför vi tar kontakt med den här organisationen och de kände väl omgående att det är bäst att åka upp dit. De reser från Stockholm.
Det var julafton för dem.
Ja, det var det verkligen att de kände att här har vi ett led killar som absolut, vi måste få med oss nu. För de ville spela på den här utsattheten som vi ansåg så att vi hade faktiskt på grund av den här föreläsningsdagen. Och, så. Och två dagar senare så grundas Nationell Ungdom i Arvika. På grund av det här. Skulle ha grundats senare också garanterat.
Ja precis, det skulle vara tydligt.
Absolut.
Vi tror att ni hade kommit
in. Vi hade garanterat gått in.
Men kanske ett år senare.
Ja, absolut.
Mm. Ja, och det är lite grann som det vi jobbar med också.
Absolut. Mm.
Idag.
Mm.
Ni i grupp. Nu ska vi se här, jag ska hänga med. Det är så gripande så jag är inte... Hur tänker du, just där, vi tar det direkt. Hur tänker du att skolan skulle ha reagerat? Och de vuxna runt omkring?
Ja, på det här sättet sker det jätteofta längre. Jag träffar några som har känt sig här också. Men att ofta så blir en panik över att någon anammar en åsikt som man trodde begravdes efter 45. Det är liksom aldrig... Vart borta det överhuvudtaget har alltid funnits sedan 45 i Sverige och vissa kommuner runt i Sverige och sådana delar. Så man vill få till något quick fix oftast. Jag känner att om vi slänger ut en föreläsning eller filmer om förintelsen så borde vi kunna få folk upp till att vara och känna att det är ju rent förjävligt. Det jag kan göra faktiskt är att det istället radikaliserar ungdomar som har det. Gemene man hjälper absolut, det är jag helt övertygad om. Men har du ungdomar som dras åt det här hållet så kan det istället bli en radikalisering. Så att det är ett långsiktigt arbete. Lika väl som att du bygger upp en nazistisk ideologi så under en väldigt lång tid så måste du också sen bygga ner den när man har fått de här åsikterna också. Så att det är ett långsiktigt arbete och att det är liksom ett tema då hjälper inte utan i bästa fall så gör det ingen skada, han ser det många gånger faktiskt.
Jag tycker jag säger en del mer, i bästa fall gör det ingen skada.
Men som sagt, det är mer än man så hjälper absolut, tror jag.
Mm.
Men har du med oss sitter så en omvänd effekt.
Du är alltså 14 år när du går in i organisationen.
Mm.
Blir det våldsamt direkt eller hur går
det? Inte direkt så. Det börjar ju med det här mötet som vi har med den här rörelsen. Sker ju hos min mormor för den delen också. Min mormor var hata nazister och allt annat. Hon växte upp nere norska gränsen och hade släkt i övrigt. Och gick med mat och sen var det träffat på SS-soldater och sånt där. Och, ja, och levde med min morfar också, så att mycket av det hatet fanns väl och det gjorde också. Så att, men min mormor var också den personen som jag kände störst tillit till också.
Vad tror du? Din mormor hatade nazister?
Ja, det var absolut. Men hon märkte inte på mig heller att jag uttryckte aldrig något sånt till hos mormor. Utan det är dåligt, det var det jag väldigt väl. Under en viss tid i alla fall. Sen så lyste det igenom det. Men det mötet som vi skulle ha hos mormor förklarade jag att vi skulle gå med i en organisation. Men inte vad det var för något. För jag kände att vi kommer ju aldrig sitta hos mormor och ha det. Så att när det här mötet ska ske och jag kommer till mormor så står hon bakom bullen inför det mötet. Liksom i tron att det är något gott som de här killarna ska gå med för att de kompisar jag umgicks med gillar ju min mormor också oerhört mycket. Så att sen går det och sätter sig i vardagsrummet när bullen är färdig liksom. Sen kommer de här två ledare för den här organisationen och de går ju också in till mormor och handhälsar på henne liksom. Jättetrevligt så där. Men mormor tycker att det är väl hymens killar som kommer in och säger hej. Så det är liksom inga attribut på dem som ser man annorlunda ut heller. Så jag måste mormor bedra med det här mötet också. Mm. Och där får vi ju liksom uppmaningen om att gå med i kampsportsorganisationer. FBU fick vi också uppmaningen att gå med. FBU är då frivillig befälsutbildning. Hemvärnets ungdomsorganisation. För det handlar om det här med stundande raskrig som man får i den här organisationen. Kan aldrig ta makten genom val, utan det ska föras med genom gatukamp och radikal kamp. Så det får vi i vår första bok också. De första gången läste en bok som var då en bok som trycktes av nazister för nazister också. Det var inte Mein Kampf som många gånger användes av de här grupperna, utan det här var en bok av Cornelio Codriane, ledare från Rumänien. Som hela organisationen var uppbyggd kring egentligen.
Han var fascist. Han var
fascistledare i Rumänien. Mm. Antisemitisk tankegångar.
Men du, det här gänget nu, den här föreningen ni startade, den här organisationen. Det var rätt, alltså, det var en trygg plats för dig. Du...
Ja, det var det. Just vid tidpunkten som han var med så var det ju det. Jag hade en tillhörighet, jag hade umgärde och omgärde med människor som trodde på exakt samma sak. Mm. Man ifrågasatte aldrig någonting överhuvudtaget. Det vi fick ifrån organisationen var också sant i allt annat i lön. Därför skulle vi vara enbörd och läsa det som sker och trycks ifrån organisationen också. Så. Mm.
Men du sa också att det var också en... behövde ni pengar till att gå på fest så...
Så fick du det.
Så fick du det.
Ja, absolut. Ifrån både medlemmar i organisationen men även också äldre, väldigt mycket äldre gubbar faktiskt när jag stötte på den här organisationen. Mm.
Så man kände att
ja,
man blev lojal?
Ja, det är ju uppbyggt på det sättet som vilken förening och organisation som helst förutom att det var den nationalsocialistiska agendan faktiskt. Mm. Mm. Och sen är ju den här oerhört mycket mer sektaristiska och andra organisationer. Ja, just det tillfället så fick vi ju uppmaningen om att till exempel fick äta på McDonalds, dricka Coca-Cola och stängt förbjudet vissa tv-program, vissa dagstidningar som då tryckte familjen Bonnier var totalt förbjudet och sådär. Då hade vi kunnat inte göra. Senare nu i efterhand så har vi släppt en handbok i hur det ska vara till exempel. Så. Och man har även fört in att du betalar 10% av din inkomst till organisationen.
Idag, alltså, ja,
det sker nu. Det sker nu, så det ökar ju successivt allting det
är. Är de här kvar, de här som engagerade dig?
Några av dem är kvar. Dåvarande ledande är borta sedan några år faktiskt. Har de också lämnat. Den här rörelsen. Och i juryn också. Det är inte riktigt samma sak att lämna organisationen som lämnar inte juryn sen.
Nej, det kommer vi till. Men och sen så, när det var våld, då fick ni också lite känslan, eller de förmedlade att det är självförsvar.
Ja, allt sker ju, vad man anser, och även du vaggar in folk i en tro att allting du gör är självförsvar. Om du så attackerar demonstrationen i Kärntor, känner du egentligen faktiskt. Det ansåg man också vara ett självförsvar utifrån att människor att det var ett hot emot organisationen och det de står för. Därför är det också ett självförsvar. Så det är väldigt mycket att man tron att allting är djur. Det var en del av det självklart.
Och det är lite intressant när det gäller Kärrtorp, för där upptäckte vi också att, den andra sidan, de radikala vänstersidan, också ansåg att det var självförsvar.
Absolut.
Det är de gjorde alltså. Mm. Mm. Så det, man tar av varandra.
Absolut, ja.
Nu, jag tycker det lugnar lite.
Lite grann bara.
Ja. Det var en bokcirkel också.
Ja, det hade vi. Mm. Det var väldigt viktigt faktiskt. Och, ja, det hade ju så stor utsträckning att det är ideologin där du läser om. Faktiskt. Mm. Det är ju ingen som är nationalsocialist från början och går in i en sån där och kan grunds. Mm. Precis som att någon eller socialistiska som går in i SSU till exempel, utan det är någonting man har sig med hela tiden. Det är oerhört viktigt att man har med sig grund.
Mm. Hur är det med din bror i det här läget? Är han stolt över dig då när du utbildar dig? Mm.
Ja, absolut. Det är han. Jag umgås med dem väldigt mycket. Ja, alkohol och sådana saker. Liksom. Det är de som köper ut åt oss gemensamt. Platser och varor på oss. Okay. Mm. Så, ja. Nej, de är väldigt stolta.
Det var ju ändå en del slagsmål senare. Det blev ju lite så här. Vad funderade mamma på när du kom hem och var sönderslagen? Eller?
Ja, det frågas aldrig överhuvudtaget om det egentligen. Hon ansåg väl att, ja, på något sätt att ja, ungdomar är sådana med vänt. Ja. Nej, det diskuteras aldrig överhuvudtaget vad jag kommer ihåg.
Funderade du något på det själv? Att,
nej.
Nej. Du saknar inte det?
Nej. Jag fick försvara mig så pass mycket i skolan. Ja. Den här ideologin. Så att ha det sen med sin hemifrån vore ju bara jobbigt, tror jag. Ja.
Sen så sa du någonting om att de här lite senare så erkände man att till exempel koncentrationslägen och förintelsen hade ägt rum. Mm. Men man pratade inte om det. Alltså man skämdes i kretsarna på dem. Eller?
Ja.
Eller nutid vi pratar om.
Nutid är det faktiskt. Ja. Det har väl alltid varit så egentligen att den nationalsocialistiska rörelsen tycker att det är oerhört jobbigt att ha.
Ja, så de förnekar inte längre?
Vissa grupper gör absolut. Vissa grupper gör absolut. Tittar man i Sverige så har vi ju Svenska partiet och Svenska motståndsrörelsen.
De förnekar?
Motståndsrörelsen förnekar. Svenska partiet är ju inne på att om det har skett så har de avstånd.
Ja, du sa om det?
Om det har skett. Mm. Mm. Det är också en del av förnekningsstaden. Mm. Mm.
Ja, men du, när du sen hade gått färdigt gymnasiet, mm. Ungefär kan man väl säga. Ja. Det var en särskild händelse egentligen som ledare. Hade du börjat få tankar över vart de kom ifrån?
Några gånger under gymnasiet så funderade jag över om jag verkligen trodde på det. Mm. Överhuvudtaget faktiskt. Mm. Men innan jag omgörde mig bara vänster som hade det här området så fick ju de mig tillbaka i det här tankegodset igen.
En av de här killarna var din bästa kompis sen du var i
gruppen. Ja,
så ni hade varandra?
Ja, det var väldigt tajt faktiskt.
Ja. Men sen är det då en händelse. Mm. När vi är 21. Har vi räknat ut hur det var?
Ja. Som egentligen blir spiken i kistan. Att jag känner att det funkar inte längre. Utan jag måste ifrån det här. Mm. Ja, hela ideologin och hela rörelsen. Att det är det som har gjort mig till den jag är. Mm. Det hade ju inte flertalet våldshandlingar, liksom att man byggde upp att var det någon som skröt om att sparka någon i huvudet så skulle man göra det två gånger sen istället för att bli ännu värre och kunna prata om det och liksom bygga det underifrån. Alltså, det är ganska tuffa killar som var med. Så att ja, vid 21 års ålder så under en festkväll som vi är på väg tillbaka in till Arvika och till någon utkant. Det brukar jag göra hela dagen och säga så att så stöter vi på en kille som vidrör på misshandel.
Ja, men ni bråkade, ni skrek någonting på varandra?
Ja, det gjorde vi. Ja. Det skedde liksom till med och sådana här saker. Ja. Det triggade väl igång då Så att ja, vi ger oss på den där killen med en kasse med glasflaskor och slår på sparkar. Ja, och när vi anser att vi är färdiga med det så går vi ju därifrån egentligen. Har kommit ungefär 30 meter kanske. Där en i gruppen säger till mig att den här killen är på väg upp igen. Han försöker resa på sig. Och, det är någonstans där i den saken under de här få sekunderna som jag tänker eller absolut inte tänker. Jag vet inte riktigt än. Springer tillbaka i det här i alla fall. Hoppar den här killen. Han är på väg. Gör det. Och, sen går vi därifrån. Och så sätter vi oss på krogen och funderar inte över det här. Utan
snarare fira.
Snarare fira egentligen. Den här handlingen. Mm.
Vad hände då? Var det en dag senare eller det var ett par dagar senare? Ett
par dagar senare. Mm. Som ja, hela den här grejen kommer i kamp egentligen. Att jag börjar fundera på vad fan har jag gjort. Eller egentligen det var ett gäng som gjorde det här, men jag funderade mest inte om mina egna handlingar. Mm. Att det liksom att jag kunde hoppa någon ihop och så. Och vet det, vad skedde egentligen? Mm. Att det var helt svart, jag kom liksom inte ihåg själva händelsen heller. Så fast långt i efterhand faktiskt, utan det jag kommer ihåg är väl sakerna ur polisförhör och vittnesuppgifter egentligen. Mm. Det var det jag har byggt.
Som kom flera år senare?
Flera år senare, ja.
För ni kom undan, ja. Kan man säga, det först. Mm. Mm. Men innan, det blev ganska snabbt där du bestämde att...
Ja, jag kände ganska omgående att det är tack vare den här ideologin och det umgänge jag hade. Det som hade odlat fram det under väldigt lång tid egentligen. Jag kände att snart har vi gärna om det, så det blir ju här så. Mm. Och inte bara vi, det är inte de missarna folk, utan vi fick själv ta emot en hel del. Min inte och yngre bror fick bland annat stryk, att hans storebror var nazist. Mm. Så att, det var ju sådana saker egentligen. Att jag såg att det inte hade varit med i händer, utan det hade varit i familjen också. Mm.
Och då, som sagt, ett par dagar bara efter det här, så bestämmer du det?
Så bestämmer jag mig att jag bryter helt med det. Bryter med organisationen och även mina vänner. Och inom tro att genom det här att jag då också har släppt ideologin egentligen. Men det visade sig ju att ideologin var en del av mig och inte en del av organisationen. Utan att ideologin hade blivit jag egentligen.
Så du stod helt utan vänner?
Ja, jag gjorde det helt utan.
Och ändå
liksom
en ideologi
som jag på något sätt ville lämna också, men hade ingen aning hur det blir av med de här tankarna.
Vad gjorde du då?
Ganska fort egentligen så byggde jag upp en väldigt ångest över det här. Liksom. Att jag hade ingen aning med mig var längre. Så att, då var det ju alkoholen och droger istället en stor del av. För att kunna fly undan allting, allt ansvar egentligen. Mm. Och varje gång det här gick i kroppen så hade jag byggt upp en ännu större ångest. Över det här, då var jag tvungen att trycka i mig ännu mer.
För den här tidpunkten borde du själv
ha varit överens. Ja,
hade du arbetat på också, nej?
Inte just då. Nej. Faktiskt hade jag precis blivit av arbetet. Mm.
Och den här tiden, det är ungefär ett år? Eller?
Ja, ungefär ett år så kör jag på ganska hårt med den här saken.
Och så till slut så tänker du att du...
Nej, jag känner väl att det funkar inte att fly undan hela livet. Det är liksom, jag har försökt att gjort det hela livet. Mm. Att någon gång så borde det liksom komma ikapp mig och nästan slå undan benen på mig egentligen. Inte, så att jag kände att nej, någonting måste jag göra egentligen.
Mm.
Och ja, börja leta efter alternativ där man kan söka hjälp för, ja, för att bli av med de här åsikterna. Jag hade ju lämnat organisationen och hade ju gjort många åsikter hade jag gjort för att bli av med dem. Jag kände att jag klarade allt själv. De alternativen som fanns, det var ju Fryshuset, Stockholm, Exit, som hjälper avhoppade nazister. Alldeles för långt att ta sig dit egentligen. Så att alternativet i Värmland och i Brottsförebyggande centrum, som numera jobbar på faktiskt, det var då Greger, Wahlgren, början. Då greker var liksom den största fienden att vi hade fienden. Det var inte bra.
Greken
hade
så till
och höll
sig lite kring er.
Ja, han fanns ju
organisation.
Ja. Han fanns greker där också.
Som en mot...
Ja. Han var väldigt bra på det.